Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Yes. I am ready. Du dyker, det är bra. Då slipper man tänka. Jag måste sträcka på mig i den här sköna soffan.
Gud, den här micken är lite för högt upp, känner jag.
Så jag gör nog lite så här faktiskt. Så där, nu tror jag att det här är jättebra faktiskt.
Du lyssnar på Looney Talks med Ara Suari.
Okej, sitter du bekvämt?
Ja.
Podden om psykisk ohälsa och kreativitet.
Hej, Alexa Lundberg. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Du och jag träffades ju för första gången för flera år sedan.
Absolut.
Jag kommer inte ihåg exakt sammanhanget, men det var liksom ett feministiskt sammanhang. Och sen dess har vi liksom följt varandra.
Ja.
Jag har länge tänkt bjuda in dig som gäst till det här programmet. Och så frågade jag dig inför programmet om lite så researchmaterial som jag brukar fråga mina gäster. Liksom, för att kunna ha någonting att utgå från liksom, inför samtalet och så. Och då så har jag lyssnat på ett avsnitt av Pira och Bråding i P3, var det va?
Ja, precis.
En grej med det avsnittet är ju att det är inspelat 2016.
Och du är liksom... Nej, 2018 är det faktiskt.
Jaha, är det det? Det står 2016 i appen.
Gör det?
Ja.
Okej.
Okay. Vad konstigt. Eller så är det min dyskalkyli igen som gjorde att jag såg en sexa där.
Ja, men vi har ju pratat om det.
Ja, vi pratade om det alldeles nyss.
Du trodde att klockan var 8.45 när den var 8.42.
Precis. Och det är så konstigt att det, om jag med en dubbelkollar så kan det helt plötsligt bli rätt siffror. Alltså det är som... Det är lite hoppigt. Okej, ja, men då har jag uppenbarligen sett fel siffra.
Ja.
2018 var det.
Och två år sedan. Jag kommer ihåg det för att jag var så... Jag undrade verkligen i början på det året, gud vad ska hända? Och allt jag visste var att jag hade den där intervjun och bara, har ju det här... Det sista mediala jag gör, kommer jag ihåg.
Varför tänkte du så?
Jag hade någon kris där. Jag hade ju liksom varit sedan 2014 någon form av röst för transpersoner i Sverige. Liksom, sådär. Och jag kände att det mesta är sagt. Vad går jag vidare härifrån? Och jag är ju utbildad till skådespelare. Hur ska jag kunna liksom komma tillbaka till mitt yrke nu? Eller kanske snarare... sammanföra mitt yrke med det här ja men den här kampen för transpersoners rätt. Ja, precis. Och idag har jag väl kanske snarare kommit fram till att jag inte är så mycket aktivist egentligen, men att jag behövde säga de där sakerna som jag sa 2014 och några år framöver.
Mm.
Jag berättade ju jättemycket om våld på stan för att man var transperson, liksom, att man som kille blir väldigt skammad för feminina uttryck och sådär, liksom, och att det såklart då, eftersom jag är transtjej och har gjort en könskorrigering, så går ju det också in i hur jag har mött andra killar, så att säga. Nu pratar jag om mig själv både som kille och tjej, märker jag, men det är liksom också lite det som är att vara trans, liksom, och det att man är inte 100% kille eller tjej, utan man är någonstans på en skala där man liksom både slåss med kvinnorollen och mansrollen på något vis och försöker förstå, vad passar jag in, liksom?
Ja.
Där har jag väl mera hamnat idag, skulle jag säga. Förut var det ju mera så här, och det har ju också mycket med hur den mediala debatten förs, liksom, att man får säga en grej, liksom. Det är fel med transfobi, liksom. Och det finns inte så mycket utrymme för de här lite mera glidande samtalen där man liksom faktiskt befinner sig på ett spektra och kan se saker ur många olika perspektiv och ljus och sådär, men det känns som att den tiden är väl nu, kanske.
Berätta om din pappa.
Absolut. Min pappa och jag har en väldigt komplicerad relation. Mycket på grund av att jag utsattes för våld när jag var liten då, i hemmet. Jag hade inte någon elak pappa, men jag, vilket är såklart är lätt att tänka, någon som slår, men han hade problem med sitt humör, liksom. Han hade problem att tygla det, liksom. Väldigt känslosam, liksom. Kunde vara väldigt kärleksfull, kunde vara väldigt glad, väldigt pratig, vilja liksom inkludera, och i andra stunden så var det bara helt stängt, liksom, sådär, för att han var tjurig eller han hade nära till ilskan just då, liksom, sådär, och ibland så såg han svart och då gällde det att inte provocera honom, liksom, så. Och egentligen, det säger väl många som varit utsatta för våld, att det läskiga eller det jobbiga är inte när slaget sker, utan det är det som händer innan, liksom. Att det kan ju vara timmar av att man går omkring och undrar, när kommer det, liksom, sådär. Och det är väl det som har gjort mig väldigt att jag kröker rygg rätt så ofta, liksom, så där. Att jag försöker stå stark i mig själv oftast, men jag kröker väldigt lätt rygg. Tycker inte om konflikter. Jag hellre så bär jag upp någon än att jag liksom kritiserar någon. Alltså, så där, jag har verkligen kvar den där känslan av att jag kan få en smäll när som helst, liksom. Så att det finns i... Jag får passa mig så att det inte blir en del av mina relationer, liksom. Alltså både till vänner men också såklart kärleksrelationer och sådär. Att jag... De är inte min pappa, liksom, sådär. Och jag är inte längre ett barn, liksom, sådär. Det är svårt.
Det är svårt. Alltså speciellt att separera sig från sitt inre barn. Eller liksom... Men fortsätta ha kontakt med det.
Ja, eller hur?
Det är som antingen eller. Det är antingen man bara kväver det inre barnet eller så blir man det inre barnet.
Exakt. Ja, apropå svartvitt, liksom. Ja. Det verkar ju finnas väldigt mycket i vår natur, det där att vi behöver en fast ram att hålla oss till på något vis.
Men hur hanterade du det när du var barn? Alltså, vem vände du dig till?
Jag vände mig mycket till min farmor. Det var ju min bästa vän när jag växte upp. Och hon har ju förstått idag att det är klart att hade hon varit en ansvarstagande vuxen så som jag tänker så idag, så hade hon ju såklart försökt göra någonting åt det här, liksom, och ta mig därifrån och så. Men hennes sätt att hantera det var väl att hon själv hade skuld för att hon i sin tur hade ju liksom bussat sin man på pappa när han var liten. Liksom. Alltså, så hon hade väl omedvetet någonstans en förståelse för att det är jag som har gjort det här på något vis. Så hon hanterade det genom att prata med mig lite som en kompis. Alltså du vet, så här, någon som var, åh gud, han är ju inte klok och att han gör så där. Vet du när han var liten? Då sa han så här och bla bla bla. Och så kunde han få ett utbrott och så kastade han pennan i golvet. Så där liksom. Och det var ju jätteskönt för stunden såklart att någon ställde sig på min sida och började snacka skit om farsan. Men jag förstår ju då att det är ju helt, alltså... Det var ju inte direkt en hjälp, utan jag var ju väldigt, jag var ju mobbad i skolan också. Min mamma var ju såklart medberoende till min pappa och sådär liksom. Så att jag var ett rätt ensamt barn. Jag slöt mig väldigt mycket i min egen värld, där jag liksom fantiserade om att vara olika personer. Alltså jag fantiserade om att vara prinsessan Aurora väldigt mycket. Från Törnrosa då såklart. Det var massa sådana fantasikompisar. Ja.
Du var liksom, du är skådespelare bland annat. Och du liksom brukade sätta upp pjäser och så för dina föräldrar och
ja, verkligen.
Och familjevänner och sådär.
Ja.
Så det som, och nu beskriver du hur du liksom gick in i fantasin på ett sätt.
Mm.
Var det, alltså, hur var den liksom växelverkan mellan verkligheten och fantasin?
Jag har ju förstått idag att den, jag inte riktigt hade koll på den växelverkan, utan att jag faktiskt kanske var väldigt mycket i mitt eget huvud. Alltså även när jag var med andra, för jag hade lite kompisar utanför skolan i teatergrupper och sådana grejer. Där kunde jag ju få leva ut, alltså, min fantasivärld och alla undantryckta känslor och sådär liksom, på scen. Liksom. Och blev lite av teatergruppens stjärna för att jag var så liksom, där tog ut svängarna och där var jag en liksom, tydlig gestalt som verkligen visade sig själv eller åtminstone en del av mig själv. Men ja... Men sen hade jag ju den här liksom inre världen där jag var van att styra och ställa. Nu hände det här och sen hände det där, så att jag hade lite svårt att samarbeta med andra som tonåring när jag började spela teater och liksom umgås med kompisar utanför skolan på allvar. Så liksom.
Vad var det som blev svårt?
Ja, samspel. Någon som, jag är ju dessutom stor syskon liksom så. Jag kunde nog bli väldigt dominant när jag väl fick en plattform, så att säga. Och det är något jag kan skämmas för lite idag, för jag kunde bli väldigt elak också.
Alla har varit elaka någon gång.
Ja men precis. Mm. Men, jo, det var inte bara en gång eller två gånger, ja, utan men... det var ett sätt att leva.
Ja. Men alltså, man bygger väldigt glad. Sina försvar liksom.
Ja, jo, precis. Men jag är väldigt glad att jag har gått i terapi och fått syn på de där sidorna, för att jag hade inte som vuxen velat vara den personen liksom, som var väldigt ensam, var van att styra och ställa i sin egen värld, sen börja få lite kompisar och så skulle de då passa i min verklighet så som jag kände den, snarare än att jag fick ett utbyte. För jag tror att det har väldigt mycket med det att göra. Jag fick väldigt mycket ångest när andra människor började komma in i mitt liv. Eftersom jag var så van vid att vara själv.
Mm.
Hur beter man sig nu? Hur är man nu? Och den där ångesten finns faktiskt kvar.
Alltså, det är som någonting triggas inom dig av en ny människas inträde i ditt liv, eller?
Mm. Ja, eller ja, jo, alltså jag blir väldigt glad. Jag har ju behov av andra människor. Så att det är inte så att ångesten... Men den kommer ändå. Och jag tror att det handlar om någon form av... Ja, dels social fobi har jag ju förstått. När jag gick i terapi där så blev det ju tydligt efter några år att den här ångesten försvinner inte. Gud, vad är det här liksom? Och så fick jag sitta och prata med en... psykiater och psykolog som bara bad mig att beskriva, men vad är det som händer liksom? Så säger psykiatern då, ja, du menar social fobi.
Mm.
Jag bara, va? Är det är? Alltså att man får svettningar av interaktioner, att man liksom, hjärtat börjar slå, man börjar liksom inuti sig leta efter flyktvägar och sådär liksom. Det är väldigt roligt eftersom jag har ju kommit fram till att jag verkligen vill ha relationer med andra människor. Det är inte så att jag trivs som enstöring, så att jag är ju tvungen att att liksom hantera de här känslorna. Men då är det också väldigt kul, om man ska se något roligt i det här också, att liksom när man då står emot flyktinstinkten, hur man liksom bara hela kroppen kan spänna sig ibland och ögonen, du vet, så står ut som på en tecknad figur och man bara det krampaktiga leendet. Så här, man känner sig som ett jävla psycho.
Och den som möter dig bara, har jag typ läppstift på tänderna eller vad har jag gjort för fel?
Exakt! Och det där är så jobbigt, för att när man märker att någon reagerar på det jag vet, det här har ingenting med dig att göra, det här har bara med mig att göra, jag kan bara inte göra någonting åt det. Liksom sådär. Och man bara märker, det här går in i vår relation nu. Så här, bara, oj, ska man säga det? Ja, förlåt att jag ser så sjuk ut, jag har social fobi. Eller ska man liksom bara hoppas att det går över? Ja. Eller?
Försöker liksom smyga lite.
Ja.
Ja, shit. Jag tappar tråden lite för att det är som...
Jag tappar också tråden, ja, jag bara snackar.
Ja, men, det är jättenice att lyssna på dig. Det är också som att du liksom kommer in på väldigt mycket saker som... Jag har försökt göra någon slags kronologisk frågeföljd, men det skiter vi i. Det får bli spretigt, men,
det, får
men
det, vara.
Det är också härligt. Men hur har liksom den... alltså för dig när du har hållit på med teater och när du liksom senare gick på scenskolan, det var också där någonstans som du började gå i terapi.
Mm.
Har liksom, vad har kopplingen varit för dig mellan din kreativitet och ditt känsloliv eller dina emotionella upplevelser?
Den har ju fått mig att förstå skillnaden på mina privata personliga känslor och det som jag använder som instrument när jag står på scen till exempel. Och jag tänker väldigt mycket på det här just nu, för att jag har ett litet halvt pedagogiskt uppdrag på scenskolan i Stockholm där jag sitter i antagningsgruppen för de som söker då. Och då har jag börjat tänka på det här, hur skapar jag på scenen? Vad använder jag mig av för verktyg och sådär? Liksom? Och då har jag egentligen sedan några år tillbaka börjat att liksom, ja men det hände ju någonting där när jag gick i terapi, att tidigare var ju teatern mitt uttrycksmedel för att synas när jag egentligen var rätt osynlig i resten av mitt liv liksom. Men som professionell skådespelare så är det ju någonting annat än bara att få utlopp för känslor. Jag skulle ju vara helt omöjlig att jobba med om det bara var det handlade om liksom. Ja, det har ju i och för sig vissa skådespelare bakåt i tiden varit. Ernst-Hugo Järgård, och han gick ju tydligen omkring på nätterna och skrek enligt sin fru då. Så det har väl funnits dem också. Men jag tycker det är väldigt intressant att göra skillnad då på okej, det här hände med mig privat personligen, det här hjälper inte mig nu i min gestaltning. Men det här, den här erfarenheten, till exempel av att ha gjort en könskorrigering eller att det jag lärde mig i att först bli lyssnad på då i rollen som man i vissa situationer och sen då i rollen som kvinna, så är man mera lätt liksom bortviftad så liksom, att det, ja men det där, det är stoff i den här rollen och så liksom. Och där är jag väldigt glad för att jag faktiskt tog mig själv så pass mycket på allvar att jag började i terapi, att jag stannade i terapin i över 10 år och till och med terapeuterna sa, Alexa, nu får du nog ta och sluta för att nu kan du det här liksom, gå ut och lev nu liksom. Vi behöver språngbrädor. Aktivismen var ju en språngbräda för att liksom också säga, hej, här är jag. Jag har gjort en könskorrigering. Jag har varit med om diskriminering på grund av det. Det här ska ni se. Det här ska integreras i samhället. Det var ju väldigt mycket det. Och när det var sagt så blev det ju liksom tillåtet att börja tänka mera komplexa tankar igen, fast från en annan plattform på något vis liksom. Och det var väl så när jag liksom hittade teatern, att det var ju bara lust först och det var ju bara uttryck och liksom så här, ibland när jag var riktigt ung liksom, då betydde ju texten bara att åh, nu får jag utlopp när jag ska säga de här orden. Jag brydde mig inte så mycket från början varför jag sa de här orden, men det är ju replikerna, det är ju godis för mig idag liksom, att gå in i ett manus och verkligen fatta varför säger den här personen det den säger. Mm. Vad har den varit med om? Vad får den att säga de här orden? Och just de orden. Och att förstå hela den personens komplexa bakgrund som liksom har lett fram till just det här ögonblicket som är så viktigt, så att vi faktiskt har valt att gestalta det på film eller på en teaterscen och visat upp det för den stora massan i Flytta på er, jag ska bli fri, eller Infestus, eller ett uppror, The Transgender Version då, tre pjäser som jag har skrivit och satt upp som har en väldigt tydlig transkoppling.
Mm.
Där är det ju väldigt uppenbart för mig varför just jag eller de personerna jag satte på scen stod och sa det. Det var ju till och med lite plakatteater. Liksom så här, transpersoner finns, förstå det. Men det är ju samma princip även med lite mera komplexa verk liksom, som Strindberg eller Norén eller Stridsberg eller sådär. Liksom. Alltså, de har ju också en lika stark historia som har varit lika liksom, omvälvande för dem att uppleva. Och nu står de här och säger de här orden. Liksom.
Ja, precis. Jag tänker på det där. Känns det så, jag undrar, hur känns det liksom det som jag vill komma åt så flera olika saker samtidigt, så att jag vet inte vilken, om jag hade typ tentakler så är det som jag inte vet vilken av dem jag ska peta på det med typ.
Mm, jag fattar.
Alltså det som jag tänker på just, och för jag tänker på den här resan från liksom eller så här, hur det kändes på något sätt att förlika dig med eller att acceptera eller att gå vidare från att du går vidare från aktivismen och, och hur liksom det här konstnärliga vad betyder det för dig idag? Eller så här, vad ger det dig idag, din konstnärliga verksamhet?
Alltså det är ju fortfarande en själarensning eller vad man ska säga. Men det är också, det är mitt sätt att säga vad jag har på hjärtat. Och antingen kan man göra det då väldigt sådär aktivistiskt som jag gjorde för några år sedan. Vilket för mig då var nytt. Men nu är det som att jag har fått en fördjupad förståelse av den här lite mera, alltså mindre plakataktiga konsten. Jag behövde plakaten för att verkligen på djupet förstå hur, vad det faktiskt betyder för mig att stå på en scen och gestalta ett liv. Och inte bara ett liv utan också, det kan ju vara, alltså till exempel Sara Stridsberg, hon är ju väldigt flummig eller vad man ska säga i sina texter. Hon säger sällan rakt ut vad hon menar. Men man ska ju inte luras av det och tro att det inte kommer ifrån en väldigt initierad plats eller alltså ett väldigt rikt känsloliv. Det är verkligen någonting hon vill säga med det här, men hon kanske bara inte har behovet av att skriva det på näsan liksom så. Och så är det för mig också, till exempel när jag gjorde Kung Kristina Alexander med Elisabeth Olsson på Strindbergs. Där hade vi ju en väldigt tydlig liksom så här, det här vill vi säga. Vi vill berätta att drottning Kristina faktiskt kallades för Kung Kristina av sin samtid, att hon faktiskt försökte göra ett könsbyte då. Vi ville liksom visa drottning Kristina som en kung, att hon av sin samtid verkligen såg som en queer person, för att använda dagens tal om en dåtida person. Men och vi började faktiskt i plakatet när vi skrev manus. Vi skrev liksom väldigt tydligt, jag ses på det här sättet, men jag vet vem jag är på insidan, alltså nu förenklar jag. Och sen så tog vi det därifrån till det lite mera, det här behöver inte folk förstå. De behöver inte fatta att det är det vi säger. Utan vi kan läsa brevet från Ebba till Kristina. Det här kärleksbrevet som är så känt liksom, om Eller från Kristina till Ebba ska jag säga. Vi kan läsa det rakt upp och ner. Och så får folk tolka in vad de vill. Liksom. Vi vet vad vi vill säga. Liksom. Så det har väl kanske aktivismen lärt mig lite. Att det är helt okej att vara tydlig. Och det har, efter det så har väl konsten lärt mig det. Och när jag är tydlig, när jag vet vad jag vill säga, så behöver jag inte skriva det på näsan på folk. Liksom.
Och hur förhåller du dig till om du blir missförstådd?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag har varit jätterädd för att bli missförstådd, om jag ska vara ärlig. Men det där, det är ju jobbigt att gå omkring och vara solklar för alla hela tiden. Så med åren har jag väl ändå, har ju också med terapi att göra. Att med åren har jag ändå försökt att liksom, ja men nu fattade inte den där personen det, Alexa, så här, skit i det. Du vet vad du vill säga, eller hur? Du vet vad du har på hjärtat. Och det måste få vara tillräckligt. Man kommer aldrig bli gillad av alla. Så man får ge sig själv som slack och bara, ja, vill folk missförstå så kommer de att missförstå. Men de som fattar, de fattar desto bättre liksom. Så nu ser det lite som en rätt skön uppgift faktiskt att inte behöva vara så tydlig.
Det är ju verkligen en tröst, tänker jag. För jag känner igen mig i den liksom resan lite så från aktivism till att vilja fokusera mer på mitt konstnärskap och liksom men också alltså lite grann ur ett annat perspektiv, men också den grejen med att så här, vilja skildra vissa erfarenheter, men på grund av hur en diskurs ser ut kring de erfarenheterna hela tiden blir inmålad i hörn och, ja, och på grund av diskursen blir missförstådd.
Exakt.
Vilket jag tänker är lite det vi var inne på i början av samtalet, om det här med liksom transerfarenheten och typ så här, hur liksom och du, som du var inne på, typ att dina första verk var så, som du kallar, plakat politiska liksom. Och hur det, hur tråkigt det är. Alltså att det egentligen...
Det är dött.
Ja, det är som att man blir liksom hela tiden... Det är på grund av... Jag bara, det är samhällets fel. Det är alla andras fel. Nej, men att det är som att,
och vi är ju en del av samhället.
Ja, men precis.
Så,
ja,
så det är ju nästan vårt ansvar det här. Att faktiskt, när vi har fått syn på det här, att vi blir inmålade i hörn, då, om vi ska kräva den offentliga platsen som konstnärer, då har vi ju också ett ansvar, tänker jag, att faktiskt, ja, men nu står ni där och skriker och jag hör er, men jag kan inte ta 100% i hänsyn till det just nu. Det här är vad jag måste berätta. Mm. Jag måste berätta det på det här sättet. This is art, liksom.
Ja, för det är så intressant, för att det är liksom någonting som såklart alla konstnärer måste förhålla sig till, alltså samtiden som de verkar i och de rådande diskurserna och så vidare, men det är också tråkigt om människor slutar uttrycka sig så som de vill och kring vad de vill. Enbart på grund av att... Alltså, för jag tänker att en enskild individs konstnärskap kan ju såklart ha ett visst inflytande. Men det har ju inte makten att förändra en rådande diskurs på det sättet. Alltså så här, det kommer inte stå och falla med liksom ett verk. Alltså det kommer inte liksom utradera transfobin, alltså att det görs en pjäs som handlar om transfobi på ett korrekt sätt. Typ. Ja,
nej,
alltså så här.
Nej, tvärtom. Jag tror snarare att det kan spä på transfobi om man liksom försöker vara korrekt och att inte stöta sig med någon grupp så där. Att man hela tiden gör sig nästan till ett offer för folks vrede på något vis. Liksom. Det tror jag är farligare än att man faktiskt står upp och säger någonting som är lite kontroversiellt. Och jag menar, de konstnärer vi minns idag som inte finns med oss längre, liksom, alltså, det är ju inte de som har fogat sig i samtidens normer, utan det är ju de som har stått upp mot dem. Liksom.
Men upplever du en frihet att utforska nya delar av ditt konstnärskap?
Mm. Jag börjar känna det faktiskt. Mm. Och nu när vi sätter ord på de här tankarna så känner jag det ännu starkare faktiskt. Gud vad skönt det är.
Mm.
Att inte behöva ta hänsyn till en akademisk litteratur för att få göra konst. För att jag menar, till exempel Flytta på er, jag ska bli fri, den var ju i princip beroende av akademisk litteratur. För att jag ville få ut så mycket budskap och det skulle ha fog i forskning och så vidare. Så där. Men den akademiska litteraturen behövs och den ska vara där inom akademin. Men konsten behövs av en helt annan anledning. Och börjar man smälta ihop det där för mycket, då tar man bort lite konstens roll, och det är synd. För det är ju i den fria tanken som förändring kan uppstå.
Precis, jag håller verkligen med. Jag tänker mycket på det här just nu också för att jag har släppt en bok och, och det är så här intressant, det har varit liksom intressant att följa receptionen av den för att det finns en första svit i boken som utspelar sig i en familjekontext och resten av boken liksom följer en ung kvinnas någonting. Mm. Och sen så har de liksom fått ingå i samma verk och sådär, och så kan det läsas, eller har blivit läst också som ett slags orsakverkan sambandsgestaltning och sådär, av liksom en som växer upp i ett våldsamt hem och sen så blir hela livet kaos efter det, typ såhär. Vilket ju finns i boken också, alltså den gestaltningen finns och den är därför möjlig att läsa, men en sak som jag har tänkt på mycket är, och som jag tänkte mycket på när jag skrev, var att det finns i familjekontexten en mor som är troende, religiös och praktiserar sin religion och hon råkar vara muslim och ber middagsbönen på en bönematta liksom. Och sen så återkommer en referens till islam senare i boken genom att ordet Koranen står utskrivet på ett ställe. Och då har liksom receptionen av det här, alltså under arbetet så var jag väldigt så, men ska jag verkligen skriva det här? För att just nu så råder det väldigt starka islamofoba tendenser och det finns mycket rasism och hat mot muslimer och väldigt många föreställningar om hur våldsamma muslimer är och hur de är på det ena och det andra sättet liksom. Och vad bidrar jag till liksom, genom att skriva in just de här orden i den här kontexten? Och som, alltså, jag tog bort vissa grejer som till exempel ett uttryck som är så här, ett muslimskt uttryck som betyder Gud är mitt enda vittne. Som då var liksom som en typ, alltså den här moderns, en replik från hennes sida. För att det jag syftar till med den här gestaltningen av hennes muslimska tro är ju snarare att den här människan på något sätt rättfärdigar hela sin tillvaro genom sin tro. Alltså att det blir som att hennes tro blir liksom en tröst för henne. Att det blir som en tröst och en förklaring till varför hon stannar. Typ. För hon har sin tro i den här svåra. Och att det blir liksom det som kan upprätthålla henne på något sätt. Det är ju, mitt syfte har ju absolut inte varit något annat än det. Liksom. Och bortsett från det kan man också se det som detaljer egentligen som inte bär någon vidare mening för själva vad boken handlar om. Så.
Det låter ju verkligen så.
Ja, och så har det ändå blivit väldigt upplyft ur sin kontext och tolkat som att så här, ja men här är en hemsk religion, hemsk religiös, hemskt våldsam religiös kontext, bla bla, du vet.
Okay.
Vilket jag på något sätt var beredd på också.
Okay.
Men som jag på grund av det här som vi pratar om då ändå valde liksom att så här, jag var okej, det här kommer säkert tolkas fel. Eller fel, men ja, det kommer säkert tolkas med en viss, utifrån en viss, vissa föreställningar som finns om islam och muslimer. Men på något sätt kändes det viktigt att ändå, alltså göra vissa kompromisser, typ ta bort den här raden som var det här uttrycket på arabiska, för att jag var så här, men folk fattar ju inte arabiska så de kommer inte förstå vad det här annars förklarar, vilket är att så här, för modern är Gud vittnet och trösten. Och det är inte liksom Gud eller religionen som är, utan det blir skitsamma, det här är liksom en helt annan diskussion, men jag tänker mycket förstår. På det som du, som vi var inne på, just att så här, konstnärens uppgift, konstnärens ansvar. Hur kan man göra om man vill skildra vissa erfarenheter men på ett sätt som inte riktigt liksom är i linje med någon av de typ två läger som ofta finns i varje fråga?
Ja, där tänker jag väldigt mycket på alltså just att när man, det är ju egentligen inte, där har ju egentligen inte du ett ansvar kan jag tycka, annat än att du ska veta varför du har skrivit ut det. Jag menar, sen reaktionerna på det du skriver, det säger ju kanske mer om samtiden än om dig och ditt verk.
Precis, men eftersom jag vet hur samtiden ser ut så är det som att det ändå uppstår en tanke om att jag borde förhålla mig till den på ett mer ansvarsfullt sätt.
Ja, fast du har ju också ett ansvar till den efterföljande tiden liksom sådär, där din bok kommer att finnas kvar, alltså även när det är en annan generation som kommer liksom, så kommer ju du att ha skrivit det här. De kommer ju inte reagera på samma sätt, för de kommer ju inte leva i den kontexten. Att om de jag inte vill stöta mig med idag, om de får komma in med sina kränkta fingrar i mitt material, så censurerar jag ju någonting, inte bara för nu utan också för sen. Och om inte folk får lära sig nu att ja, vi kan prata om muslimer utan att det behöver betyda mer än att just hon var muslim och just hon bad. Liksom. När ska de lära sig det då? När ska det få komma in och bara vara normalt? Liksom?
Nej, men jag håller med. Alltså, det är ju verkligen, och det är en del av tanken bakom just det. Ja. Alltså en del av många saker. Men,
verkligen.
Men,
det gjorde du bra tycker jag.
Tack, men det som det skapar ändå en viss liksom, ångest och sådär.
Ja, men såklart.
Alltså har du liksom blivit fri från dina traumatiska erfarenheter eller finns de närvarande idag?
De finns absolut närvarande idag, men jag har fått distans till dem.
Mm.
Och också till hur jag reagerar på grund av min historia. Liksom. Så att jag... Det är fortfarande väldigt mycket jobb upplever jag det som. Alltså när jag är i grupper till exempel och ska fungera i ett arbetslag, låt oss säga. Då får jag ju verkligen hålla i mig för att inte påverkas av att jag var mobbad en gång i världen eller att jag liksom är strykskygg eller någonting sånt där. Liksom, att inte projicera det på nya sammanhang. Men, mm.
Men för det tycker jag är intressant med liksom den erfarenheten och hur det har fungerat att vara så kroppsligt nära andra som skådespelare.
Mm. Jag har ju också, det ska man ju inte sticka under stol med att det har ju inte alltid tagit sig uttryck i en social fobi utan det hände mer när jag var vuxen.
Mm.
Innan så var jag rätt gränslös, alltså som väldigt ung. Alltså du vet, jag kunde ta i folk liksom sådär att, så att folk till slut bara, men vi är inte ihop liksom, så här, sluta ta i mig, mm. typ såhär. Jag bara, va? Mm. Ja, vi hade ju varit mysigt, du vet sådär liksom. Så det har jag nog aldrig upplevt är ett problem, men det var, jag vet inte om det var när man fyllde 30 eller sådär, när man började förstå, alltså tanken han i kapp och man bara, oj. Just det, det finns gränser liksom sådär. Oj, vilka får man överträda, vilka får man inte överträda sådär liksom. Det var väl där någonstans som då min bakgrund tog sig andra uttryck i att jag reagerar på min omgivning då med att bli rädd istället för att vara för mycket eller för att liksom ta på någon så att den tror att jag vill tafsa eller du vet sådär liksom att eller vad det nu kan vara. Att jag är för hård, inte att jag är för högljudd eller att jag så. Och då blev nog min strykskygghet och min erfarenhet av att ha vuxit upp med våld och då tog det sig uttryck i att jag går härifrån nu, jag är lite för mig själv och jag sätter mig själv på lunchen och käkar, alltså du vet det där lite mer.
Tror du att de destruktiva erfarenheterna som du självmant liksom hade samlat på dig efter ett liksom tidigt vuxenblivande som ung vuxen, tror du att de förstärkte och ledde fram till den här rädslan? Eller tror du att den hade uppstått ändå? Det kanske är svårt att spekulera i och för sig.
Ja, det är svårt att spekulera i, men det är intressant att tänka och varför det tar sig så olika uttryck. För just då när jag liksom var mobbad, då var det så tydligt liksom att jag har ingen plats här. Så att då drog man sig undan bara för att hela omgivningen i princip pressade en dit. Men sen när man började få kompisar, då hade jag i för sig den där ångesten. Ja. Men som jag ändå bara körde över för att jag var gränslös, som sagt. Men då efter 30 där någon gång så börjar man ju känna liksom att aha, nu går gräns. Jag börjar också känna av att jag behöver gränser och sådär liksom. Och jag hade ju också kört över den där ångesten under så lång tid. Så den började väl lite grann att gripa tag i mig och säga, nej men Alexa, gå undan lite här nu. Det är en väldigt stark kraft.
Vad gör du när den kraften uppstår? Eller tar tag i dig liksom idag?
Det brukar, om jag umgås i grupp hel dag, liksom, jobbar i arbetslag, liksom, då går alltid bra innan lunch. Efter lunch är det svårare liksom.
Mm.
Ja, men då har man ju precis käkat, man blir däst och
ja.
man är inte lika motståndskraftig liksom.
Just det.
Men jag klarar det ju liksom och sådär. Nu kommer jag inte ihåg vad du frågan var.
Men typ hur du hanterar liksom om du plötsligt grips av ångest typ?
Mm. Ja, då sitter jag kvar.
Mm.
Alltså jag menar, jag nog under den här intervjun har jag nog haft ångest att jag har pockat upp, du vet.
Är det sant? Gud, nu är det som jag var fortsätta prata och fråga dig så himla mycket fler saker. Typ. Men du, jag bara, hur kunde du vara så bra på att dölja det? Så kom jag på att du är skådespelare. För det har jag inte märkt.
Nej, men det är ingen sån ångest heller. Att jag känner så här att, åh, herregud, jag måste springa ifrån nu.
Mm.
Men och alla människor hanterar ju också, ska man ju säga, ångest hela tiden. Det är ju det som gör att vi vill fortsätta leva. Det är ju det som driver oss i livet, ångesten. Eller rädslan för att dö, eller vad det är för någonting. Men hos vissa av oss som kanske då har fått den där ångesten triggat lite för mycket i barndomen av olika anledningar, så blir den kanske övermäktig. Om vi ska prata om psykisk ohälsa i lite mera termer av liksom diagnoser och sådär, så har jag ju OCD.
Mm.
Alltså tvångssyndrom. Jag måste kontrollera mina känslor. Jag måste liksom, det är farligt att visa liksom hur jag egentligen känner eller hur jag mår och sådär. Därför måste jag kontrollera hela tiden hur jag beter mig, hur jag ser ut och sådana grejer. Liksom så.
Var kommer det ifrån, tror du?
Ja, dels så tror jag att det är en mänsklig grej. Alltså att det är farligt att bli utskuffad ur flocken. Liksom. Alltså rent naturligt. Så jag tror att alla, att det också är en rätt naturlig grej att man försöker att agera normal för att inte vara en sjuka.
Just det. Mm.
Men jag tror också att det handlar om, ja, dels mitt yrke också. Jag menar, jag är ju frilans, väldigt beroende av att vara omtyckt, att inte vara den som blir sedd som besvärlig och sådana grejer. Liksom så. Och det förstärker ju såklart att jag kontrollerar hur jag blir sedd.
Mm.
Så liksom.
För jag gjorde en koppling till din barndom, liksom typisk psykologiserande personlighetsdrag. Men
det är nog just, grunden, tror jag.
Ja, men jag tänker liksom att när en förälders känslor och känslostormar och svängningar blir så dominanta i hemmet liksom som barn, så kan det ju vara väldigt svårt. Eller då blir det som att du måste lära dig att hålla tillbaka dina känslor. Eller du kan inte visa vad du känner, för att det finns inte riktigt rum för det. För att det är någon annans känslor här som är de som styr. Eller liksom, om du ger uttryck för dina känslor så kan det kanske straffa sig på något sätt.
Verkligen. Nej, man är ju väldigt vinklippt som barn som har blivit misshandlad. I grunden också lite svårt kanske att ta plats. Vilket jag tror har påverkat mig, att jag också då när jag umgås i grupper liksom så där, att jag blir så rädd för att vara den där som inte får prata, eller som är den man liksom nästan har lite, du vet, överseende med. Mm. Så här, ja, Alexa är där, men hon säger ändå ingenting liksom så där, va? Så att, och när man då som vuxen, när man gick i terapi och jag fick i uppgifter i KBT där som jag gick till en början. Nu ska du ta plats. Nu ska du säga vad du tycker och du ska stå i din åsikt och sådär. Och hur svårt det var att balansera det. I början liksom att, nu ska jag prata. Nu tycker jag det här. Nu ska alla lyssna. Nu ska alla tycka att jag säger någonting bra. Liksom att,
och det här, som att lära sig gå typ.
Det är exakt, det är precis det. För mig att umgås socialt i grupp, jag har ju tidigare eller valt att kanske umgås mera 2-2. Det är lättare att ha en balans 2-2 än vad det är en större grupp, så när alla ska hävda sig liksom, eller också balansera hävdning och lyssnande så där liksom. Det har verkligen varit som att lära mig gå, att fungera väl i grupp. Ja, det är kanske också därför man har varit lite revolutionär, för revolutionären är ju ändå rätt ensam och säger saker ingen annan vågar säga, ska göra sig lite märkvärdig liksom.
Har inte så mycket att förlora på det heller, för, på grund av sin ensamhet liksom.
Exakt, verkligen.
Men en sak som jag är nyfiken på innan vi avslutar, det har varit jättefint att prata med dig och det finns så mycket mer jag vill prata om. Jag är inte klar. Men en sak som jag tänker på, som jag är nyfiken kring och som jag tror skulle vara fin för våra lyssnare också är, du sa att din relation med din pappa är komplicerad, men det förutsätter ju att ni har en relation.
Det har vi.
Ja, hur påverkar det dig idag att det här har hänt i er historia?
Ja, det har ju påverkat på det viset att vi inte har en lika bra relation som jag och min mamma har till exempel. De är ju skilda sedan länge. Och det är, kan jag tycka är lite sorgligt, men det är faktiskt min pappas fel. För jag har sträckt ut en hand och jag har sagt att jag vill gärna ha en relation, men du måste också förstå liksom vad jag behöver i det. Jag behöver ett erkännande att det du gjorde var fel. Jag behöver ett erkännande att du förstår min situation också. Och där vet inte jag om han är hela vägen framme faktiskt. Han är det, jag tror han förstår, och han har på sitt sätt sagt förlåt. Men han är ändå lite sådär att han håller sig ifrån oss barn liksom, säkert också för att han förstår att det jag gjorde, det går inte bara att förlåta liksom, så han ringer väldigt sällan och så. Men jag har en relation till min pappa och jag träffar honom ibland, och en del av mig älskar ju min pappa liksom, och känner en väldig längtan efter honom så liksom, att verkligen få vara nära honom så. Ja.
Men det finns rum för förlåtelse hos dig?
Ja, det finns det, definitivt. För dels det som vi pratade om innan, att han själv var utsatt för våld i sin barndom.
Vilket många våldsamma personer har varit.
Exakt. Mm. Och jag vet ju att om inte jag hade gått i terapi, hade jag vuxit upp i en annan tid där man inte tog människors känslor på allvar, där man inte tog terapi på allvar, utan att det var humbug och liksom, terapeuterna mera problem själva och sådär. Liksom, då hade jag kanske också blivit våldsam, för jag märker ju av ett väldigt raseri i mig också, som jag aldrig, tack och lov, har tagit ut på en annan människa så som min pappa gjorde på oss. Men under andra förutsättningar så hade jag absolut kunnat göra det. När jag skrev bögtjejen, då tog jag ju ingen som helst hänsyn till att min pappa skulle läsa det här och att folk skulle veta att min pappa slog mig när jag var liten. För jag kände att det priset du faktiskt får betala, det är att det kommer fram. Och han tyckte det var jättejobbigt, vi träffades och pratade om det, och jag kände verkligen att du förstår inte det här till 100%, men du förstår det tillräckligt för att det ändå ska vara okej. Okay, liksom. Och sen så ringde han mig efter att vi hade samtalat en gång och så sa han så här: Alexa, det här är så fruktansvärt jobbigt. Och jag bara, ja, men som sagt, du får ta det. Och så säger han till mig, nej nej, jag menar inte så, jag menar inte för mig, jag menar vad jobbigt det här måste ha varit för dig. Det var fast första gången, jag får lite rysningar nu när jag säger det faktiskt, att det var första gången jag hörde min pappa förstå vad han hade gjort från mitt perspektiv.
Mm.
Han förstod mig en liten stund.
Jag tycker också just liksom, apropå att det är så här, att vi måste avsluta, att det blir så här fint också, för att det var också via konsten.
Mm.
Alltså att det var liksom via ditt verk som du fick den här...
Ja.
Som du kunde nå honom liksom.
Ja visst. Och han kom ju sen på bokreleasen.
Ja.
Och när de ropade ut från scenen, Alexas mamma och pappa är faktiskt här, räcker han upp handen.
Så fint.
Ja, så fint. Och stolt över att vara där. Så att det är konstens uppgift faktiskt. Vi ska förstå människan på ett djupare plan.
Så
inte
fint.
Vara korrekta.
Ja, precis. Ja, men jag tycker vi... avslutar med det.
Ja, det var kloka visdomsord.
Verkligen.
Som avslut.
Ja. Tusen tack Alexa för att du har varit här och för att du har varit så generös och öppen. Det har varit jättefint att prata med dig. Jag ser fram emot fler samtal. Tack för att ni har lyssnat. Jag vill också tacka Emma Janke, produktionsbolaget Ljudbang, Gonzalo Vargas och Babak Shermond och Gabriel Wikhede.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.